Hej allesammans och välkomna till Andlighetspodden. Mitt namn är Louis Herrey och några av er har lyssnat till min röst förut och rösten till några av mina underbara gäster som jag har haft med tidigare. Idag blir jag, gästlös. Jag är ensam här idag. Jag har lite tankar som jag skulle vilja dela med er och jag kommer göra det ibland. För det mesta kommer jag ha gäster i min lilla studio, höll jag på att säga. Men idag sitter jag här själv. Och jag känner mig lite modlös, lite nedslagen. Precis som många av er säkert känner sig idag. Det är fredag idag, den 25 februari. Jag skulle ha släppt ett nytt avsnitt igår egentligen. Men med tanke på allt som hände med Ukraina och invasionen där. Så ja, jag vet inte. Jag har tappat liksom lusten till väldigt mycket. Och jag hoppas och ber för de drabbade speciellt. Jag tänker på invånarna i Ukraina, de oskyldiga familjerna, barnen framförallt, som förmodligen kommer att drabbas hårt just nu. Och jag hoppas att våra böner kan vara med dem. Och med alla som lider på något sätt där ute i världen. Det är inte bara en konflikt som vi har såklart, utan det finns överallt. Och jag hoppas våra böner kan nå ut till de ledare av nationer också som fattar beslut, att dessa beslut ska vara kloka, visa och byggda på kärlek och inte på hat eller makt eller vad det kan vara för någonting. Det ser inte ljust ut just nu, men jag är optimistisk av mig i naturen, så jag hoppas att vi hittar en lösning på det här strax. Jag har lite funderingar kring en annan form av krigsföring, kanske man kan säga, om jag får uttrycka det så. Och det är den som finns ibland i våra familjer. Och närmare bestämt i vissa religiösa familjer. Och mina tankar är tagna nästan helt från den nya serie som finns på Sveriges Television. Som heter Gud som haver barnen kär. Och den handlar om barn som far illa av religion. Det vill säga att det händer vissa saker inom familjerna som gör att barnet eller ungdomen känner sig åsidosatt, ibland utstött, och i vissa fall så förlorar man kontakt med sin familj och i värsta fall blir mordhotad kanske. Det står så här i inledningen på denna serie. Jag tar det direkt från hemsidan då. Det står att många barn i Sverige växer upp i slutna religiösa miljöer med begränsad frihet och möjlighet att göra egna val. De kan leva i skräck för helvetet, demoner och att begå synd. Gud som haver barnen kär är en serie om alla de barn som blivit skrämda och farit illa av den religion deras föräldrar valt åt dem. Och här har vi då programledaren Anna Lindman som är med och intervjuar en hel del ungdomar. Och det är ungdomar från Pingstkyrkan, Knutby Philadelphia, det är islam, det är Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Södermalmskyrkan, Frälsningsarmén och naturligtvis Jehovas vittnen och Mormonkyrkan finns med där på ett hörn också. Så vad tycker jag om det här? Ja, min första tanke det är att jag tycker det här är jättebra. Jag tycker det är viktigt att dessa barns och ungdomars berättelser kommer fram. Jag tycker det är allvarligt när barn och ungdomar inte känner sig trygga i ett sammanhang, speciellt i ett religiöst sammanhang, i en kyrka till exempel, som ska vara där för att stötta dem och lära dem vad kärlek är. Och att man inte får den här kärleken från församlingen eller ens från sin egen familj. Så det här är någonting jag tycker absolut man kan vara kritisk mot, och i vissa fall att vara självkritisk mot för oss som är religiösa eller representanter för en religion eller en kyrka. Sen så är inte det här en enkel fråga. Det står visserligen i barnkonventionen, och det här är helt rätt, att barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka och tycka och uttrycka sina känslor fritt. Det står också att barn har rätt att utöva vilken religion de vill eller ingen alls. Men det står ju också i FN-stadgar att föräldrar har rätt att fostra barnen på det sätt som de anser vara det bästa för sina barn. Så hur tänker man där? Hur balanserar man detta? Jag är ju själv förälder till tre barn. Och någonstans så känner jag att den fria viljan måste få komma in. frågan är när egentligen. Så det som jag och min fru har bestämt, bara för att ge ett exempel på hur vi har gjort, det är att vi har tagit med barnen till kyrkan när de var små. Vi har känt att det är viktigt som familj att gå tillsammans. Att det är en fin och bra och viktig tradition. Jag tycker det är viktigt att från första början lära barnen värdet av att älska Gud, att älska sina medmänniskor. Att lära sig vad det betyder att leva i ett sammanhang med andra. Att visa respekt. Att lära sig vara ärlig. Att lära sig ta hand om sin kropp och respektera den man är. Ja, naturligtvis så har vi en gudstro, vilket innebär att vi tror det är viktigt att följa de tio budorden till exempel. Men det kommer ju en tid i ungdomars liv, speciellt då när man måste liksom låta dem få välja själv. Och det har funnits tider i våra barns liv när de växte upp att någon söndag morgon kanske de var alldeles för trötta, eller det kanske var någon hockeyträning, eller kanske inte bara kände för att följa med. Och vi har bestämt så att vi kommer inte att dra våra barn i håret till kyrkan. Det måste de få välja själv. När den tiden är mogen för dem att förstå liksom vad konsekvenserna av ett beslut innebär. Så jag ser här en bild, förlåt att jag skrattar. Jag ser en bild på en av mina söner här på väggen. Han har inget hår kvar nästan, men det är inte för att vi drog han i håret, kan jag säga. Nej, men skämt åsido, jag känner verkligen starkt att föräldrar har den här rätten, men samtidigt att låta barnen få välja när den tiden är mogen för dem att göra det. Och det är det ena. Det andra är att om nu, och det kan jag ta mitt eget fall också som ett exempel, min familj. Vi har två söner som, även om de är medlemmar i kyrkan fortfarande, de är inte speciellt aktiva längre. Inte just nu i alla fall. De tycker om kyrkan, men de har valt att leva ett litet annat liv. Och att jag skulle då, eller jag och min fru skulle liksom frysa ut dem på något sätt, eller behandla dem annorlunda, eller inte älska dem för att de inte vill gå i kyrkan, det är fruktansvärt. Alltså det är fullständigt främmande för mig, för min fru och för oss i vår kyrka. Det är ingenting vi står för. Så nu sitter jag i en liten märklig sits. Jag vill ju inte egentligen kritisera programmet. Jag vill absolut inte kritisera den person som var med och som representerade en för detta medlem i vår kyrka då, som har lite saker att säga. Men jag vill ändå försvara någonstans kyrkans ståndpunkt, eller förklara vad kyrkan står när det gäller det här. För jag vet att det finns kanske en och annan som undrar där ute. Det som den här serien visar då, det är alltså barn och ungdomar som har farit riktigt illa. Det finns ungdomar som har inte velat följa med till kyrkan, eller de har valt en annan väg. De kanske har andra sexuella läggningar som inte är normen för den viss religion, en viss religion eller kyrka. Och det är som sagt, det är muslimer och pingstvänner och Knutbyanhängare och det är Jehovas vittnen och en flicka från mormonkyrkan eller Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Det som är utmärkande för alla dessa ungdomar, det är att samtliga, om jag minns rätt här nu, så har samtliga av de här ungdomarna antingen blivit utestängda från sina familjer, de är inte välkomna i församlingen, de är utskämda, hotade, till och med mordhotade då. Och det här är ju jätteallvarligt. Alla har drabbats av det här förutom den unga kvinnan som kommer från vår kyrka då. Men med det sagt så vill jag ändå säga att hon påstår sig ha blivit väldigt skadad av sin religion eller sin tid i kyrkan. Att det har satt djupa spår i henne som inte alls är positiva. Och det måste jag respektera. Jag kan inte liksom ta bort den erfarenheten från henne. Jag vill ändå säga, för jag känner hennes familj. Jag vet att hon inte har blivit utestängd på något sätt. Och medlemmarna omkring henne som är hennes vänner och har varit hennes vänner försöker i det stora hela vara stöttande. För det är så vi lär oss att vi ska vara. Vi ska respektera varandras åsikt. Vi ska respektera varandras val i livet. Och det står till och med i vår troslära att alla har rätt att tro precis som de vill. Att vi ska respektera varandra för det. Så jag vill bara slänga ut det där som en teologisk förklaring, men också en förklaring på hur vi ser på det. Att vi ser det väldigt allvarligt. Speciellt att man tar avstånd från sina barn. Att man hotar sina barn, att man till och med mordhotar och verkligen vill åsamka dem illa för att de inte väljer det liv som jag vill. Alltså hela poängen med vårt jordeliv är ju att vi växer, vi får erfarenheter, vi lär oss saker, vi söker sanning. Jag tror att det är viktigt för föräldrar att försöka lägga en god grundval. Vi har försökt det, vi har inte alls varit fullkomliga på något sätt, men vi har ändå försökt göra det. Men samtidigt så måste den fria viljan komma in där, för om du inte har den, och det här är en jätteviktig del av min religion i alla fall, om inte vi tillåts ha vår fria vilja, ja, vad kan du inte göra då? Du kan inte växa, du kan inte fatta beslut för du har folk som gör det åt dig. Du kan inte få den här erfarenheten och möjligheten att välja rätt, men också att välja fel. Det är också viktigt i livet. Att du får lära dig av dina misstag, att du får söka din egen väg. För du är din egen individ, det är ju så det är. Jag ser mina barn inte som en förlängning på vem jag är. Visst bär de mitt efternamn och allt det här och de är mina barn, men de är ju sina egna individer. Och jag måste säga att alla dessa ungdomar som har varit med i det här programmet, inklusive den unga kvinnan från min kyrka som nu har lämnat då, jag tycker ändå att de är modiga allihopa. Visserligen så är det i vårt, vad ska jag säga, i vårt allt växande sekulära samhälle så är det många fler nu som träder fram och talar emot religion. Så är det ju såklart. Men jag tycker ändå att de är modiga. Att de träder fram och vågar berätta sin berättelse. Och vi måste ta dem på allvar. Återigen, jag fördömer. Vår kyrka fördömer helt dessa saker som pågår. Jag vet inte för er som har sett serien, ni som inte har sett den, gör det gärna. Jag tycker den är bra på många sätt. Det som jag inte förstår, det är att bland alla dessa kyrkor, bland alla dessa religioner, så finns det ingenting i deras troslära som stödjer det de gör. Alltså att de tar avstånd från familjemedlemmar eller skär av banden och bete sig illa på det här sättet. Det finns ingenting i Bibeln som handlar om det här. Jag tänker på det, jag läste häromdagen i Johannes evangelium det bud egentligen som vi har, inklusive föräldrar. Och det är Jesus, han säger: ett bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Härav ska alla veta att ni är mina lärjungar, om ni har kärlek till varandra. Det är liksom det viktigaste. Tror jag på Guds bud? Ja, det gör jag. Tror jag att det är viktigt att vandra en så kallad rättfärdig väg? Ja, det tror jag att det är viktigt. Jag tror att sann lycka kommer av att man håller sig nära Gud. Jag tror på ett liv efter detta. Jag tror på att våra gärningar har betydelse. Men jag tror också på kärleken. Jag tror också att vi måste verkligen värna om den. Om vi inte... Alltså jag kan gå till kyrkan, jag kan hålla alla buden som finns, höll jag på att säga, och se väldigt fin ut i min kostym när jag går där. Ja, förstår ni vad jag tänker? Men om jag inte har kärlek till mina medmänniskor, och framförallt inte till mina barn, om jag säger till dem att okej, gör så här, då kommer jag att älska er. Men om de inte gör så då, kommer jag inte älska dem då? Självklart måste jag göra det. Alltså, om jag inte gör det, så är det ju inte kärlek. Då har jag inte den här ovillkorliga, kristuslika kärleken som vi lär oss i Bibeln. Så jag vill bara verkligen trycka på det så att ni förstår vad jag står någonstans och vad jag tycker att alla religioner borde stå egentligen. Sen gör vi människor fel, och det har det hänt även i vår kyrka att någon har blivit behandlad på fel sätt. Ja, inte i kyrkan som organisation, vi stöttar absolut inte det, men visst kan det hända i vissa familjer. Jag känner inte till något fall just nu där detta har hänt, men jag utesluter inte att det kan ha hänt, speciellt inte längre bak i tiden. Jag vet att tidigare generationer har varit hårdare och mer strikta och mer konservativa. Inte bara religiösa familjer, utan det har ju funnits överallt. Det kan ju finnas konflikter i alla familjer där barn väljer att göra något annat än vad föräldrarna vill och man har blivit avskuren. Det behöver inte ha med religion att göra. Det är bara fel, punkt slut. Oavsett om det kommer från en religiös familj eller inte. Man gör bara inte så. Det finns en av våra ledare, jag vill läsa ett citat från en av våra ledare som heter Dieter F. Uchtdorf. Han är vad vi kallar för en apostel i kyrkan och han säger så här, jag tycker han sammanfattar det jättebra. Det är svårt att förstå alla anledningar till att vissa människor tar en annan väg. Han pratar alltså om, ja, till exempel när ens barn väljer att gå en annan väg än den som vi har utstakat för dem då. Det bästa vi kan göra under dessa omständigheter är att bara älska och omfamna dem. Be för deras välbefinnande och söka Guds hjälp för att veta vad vi ska säga och göra. Gläd dig uppriktigt med dem över deras framgångar. Var deras vänner och leta efter det goda hos dem. Vi ska aldrig svika dem utan bevara våra relationer. Avvisa eller missbedöm dem aldrig. Bara älska dem. Jag tror inte jag vill tillägga något mer om det just nu. Jag håller helt med honom. Det är precis så här som jag känner. Precis så här som min kyrka känner. Jag hoppas att alla människor och religioner kan ta till sig det här. För annars är det är allvarligt. Jag har tänkt ganska mycket på det som jag såg här i programmet. Och naturligtvis så kan jag ju relatera bäst till det som handlar om min egen kyrka. För jag vet ju vad vi tror på. Och då tänkte jag så här, ja, till exempel i första avsnittet så talar man mycket om demoner och hotet om helvete och så där, att man står skrämmer barnen när de är små. Och då är det den här för detta medlemmen i vår kyrka som säger bland annat så här, att om du gör något fel så åker du dit, säger hon. Och då hajar jag till, jag vet inte riktigt vad hon menar med det, men så säger hon att mormonerna har inget helvete. Ja, det stämmer, det är sant. Vi tror inte på ett helvete i den traditionella meningen som andra kristna gör, att hälften av alla kommer till himlen och kanske hälften kommer till helvetet och där plågas man i en evighet. Jag tycker det är en fruktansvärd bild på vem Gud är. Alltså hur kan Gud, om han är vår himmelske fader och älskar alla sina barn, hur kan han i sin liksom rättfärdighet och barmhärtighet, vad är det för barmhärtighet att låta många av sina barn lida i all evighet? Jag vet inte om ni vet hur lång evighet det är, men det är en väldigt lång tid. Så det här med helvetet, det är ett stort missförstånd. Varje gång man pratar om helvete, eller i stort sett varje gång helvetet nämns som begrepp, så talar man ofta om det här, alltså i Bibeln till exempel, så talar man det ofta som ett tillstånd, alltså någonting man upplever, någonting man känner, en konsekvens av någonting man har gjort tokigt kanske. Och det finns många exempel på det. Man kan hamna verkligen i ett helvete här i jordelivet till exempel. Genom olika former av vad ska jag säga, drogmissbruk eller annat som verkligen mörkar livet ordentligt. Finns det då inget helvete på andra sidan? Ja, alltså det vi säger det är att vi tror att det finns ett liv efter detta, men att alla människor, alla kommer få en del av en himmelsk härlighet beroende på ditt hjärtas önskemål och hur du har levt ditt liv och så. Men alla får en del av en härlighet från Gud på något sätt. Och att ingen plågas i evighet i något slags helvete. Men då säger då, tillbaka till den här kvinnan, hon säger då att mormonerna tror inte på helvetet, det är rätt, yes. Men de tror på det yttersta mörkret. Ja, det finns någonting som heter yttersta mörkret. Rent teologiskt så är det en plats förberedd för Satan och hans änglar att vara i. Men det handlar inte om att skicka dit liksom människor, och speciellt inte ungdomar som inte följer den så kallade rätta vägen. Men hon säger här att så det var ett överhängande hot hela tiden om det här med yttersta mörkret då. Passar du inte in så åker du ut, och gör du fel så åker du dit, säger hon. Och jag, när jag sitter och lyssnar på det här så tänker jag, vilken kyrka pratar hon om egentligen? Alltså rent teologiskt stämmer det inte. Vi hotar absolut inte något barn eller ungdom om något yttersta mörker, för vi tror inte på det, att någon kommer dit. Men samtidigt så vill jag inte döma henne på något sätt. Det jag känner däremot är att var någonstans gick vi fel? Alltså hur är det möjligt att någon i kyrkan, som har varit i kyrkan, uppvuxen i kyrkan, kan få en sån fullständigt felaktig bild om vad vi undervisar om och vad evangeliet betyder egentligen. Det kanske, jag vet inte om det är en efterkonstruktion, hon kanske hört det från någon annan och hon tyckte det lät liksom bra, jag vet inte. Men jag vill ta det perspektivet just nu att jag tar det på mig själv, känner jag. Eller jag tycker att vår kyrka ska ta det på oss själva. Då kanske det finns någon medlem i kyrkan där ute som tycker, nej men Louis, vad gör du nu? Jo, men lyssna nu. Så här tänker jag. Jag vill bara att vi ska ställa oss frågan, vad kan vi göra bättre för någonting? Och jag vill säga några saker nu, några punkter som jag tycker att vi kan göra bättre i vår kyrka. Och jag tror även det som jag säger här nu, att jag hoppas att andra kan ta till sig det här också. Hur vi kanske kan förhålla oss till framförallt våra unga i våra kyrkor och religioner. Det första jag vill säga är att jag tycker inte vi ska skuldbelägga så mycket som det kanske tycks att vi gör. Då menar jag inte att jag stödjer någon slags flumteologi som handlar om att det är liksom farligt att känna skam och det är dåligt att ha dåligt samvete. Jag tycker inte det. Jag tycker de sakerna finns där av en anledning. Precis på samma sätt som stress har sitt syfte, att det är inte en dålig sak i sig. Alltså det är faktiskt en livsräddande sak som vi har inom oss som hjälper oss ur svåra situationer. På samma sätt så tycker jag att skam och dåligt samvete, att det finns ett syfte med det. Därför att det finns rätt och fel, det finns konsekvenser av vårt handlande. Och att känna de här sakerna, dåligt samvete till exempel, vi ska vara glada att vi har ett samvete. För det hjälper oss att om vi har kommit fel kanske, att hamna på rätt spår igen. Men det är inte det jag pratar om här. Jag pratar mer om att hjälpa unga människor förstå i våra kyrkor att vi är inte våra handlingar. Alltså, om du gör något dåligt så är du inte en dålig människa. Jag tycker att vi måste lyfta fram mer det goda hos varandra. Det som är hjärtats intentioner. Att vi bara gör vårt bästa helt enkelt. Hellre än att fokusera på misstag. För jag tror att om vi inte gör det, så tror jag framförallt att unga människor kan misstolka den hjälp som vi då försöker ge dem. Så inte vara så noga med skuldbeläggning, det är nummer ett. Nummer två är att vi talar mer om kraften i Jesu Kristi försoning. Nu talar jag mer från ett kristet perspektiv då. Vad jag menar här är att Jesus gav inte bara sitt liv för att rena oss från synd. Det finns en vers i Klagovisorna som jag tycker om, som säger att hans nåd är var morgon ny. Jag tycker om det här ordet nåd, och det är ett ord vi måste använda oss mer av. Ibland så, även i vår egen kyrka, så tror jag att vi gör det här misstaget att vi glömmer att när Jesus sonade för oss, så var det också för att lyfta oss från våra bördor, att trösta oss när vi sörjer, att stärka oss när vi är svaga. Jag tror vi måste bli bättre på att förmedla det till våra unga. Att de är älskade, att de är värdefulla. Att världens frälsare inte bara är världens frälsare, utan deras personliga frälsare. Vad betyder det? Jo, att han är deras vän som alltid är där. Någon som alltid älskar dem oavsett vad de gör för någonting. Som alltid ger en andra chans. Någon som säger till dem att de är inte ensamma. Ibland så känner man ibland att det finns ingen som förstår hur jag känner. Och många unga kanske känner så, men det finns alltid någon. Och den någon är Jesus Kristus. Och vi måste bli bättre på att förmedla det, tycker jag. Nummer tre. Jag tycker att vi vuxna som har någon form av ledaransvar eller position i en kyrka borde vara lite mer transparenta med vår egen ofullkomlighet. När jag var ung, jag ska ge ett exempel. När jag var ung så, ibland man blev undervisad av ledare, så hade man en viss bild av att de var nästan till fullkomliga. Och man tänkte ibland att kan jag verkligen bli sådär rättfärdig? Jag menar inte nu att alla vuxna ska liksom bekänna öppet sina synder för alla människor. Det är inte riktigt så jag pratar om. Men jag tycker det är viktigt att de unga förstår att vi har också varit unga en gång. Att vi inte är fullkomliga för det första. Att vi också har varit där de är. Att kämpat med tvivel och känt oss frestade att göra fel. Att vi har gjort fel. Att vi alla är syndare. Och att vi alla har behov av förlåtelse. Som jag brukar säga, att kyrkan, det är ingen country club för de rättfärdiga. Det är ett sjukhus för syndare. Och vi sitter alla i samma båt här. Eller ja, sjukhus, om ni förstår hur jag menar. Ska vi se, vilken punkt är jag på nu? Nummer 4 tror jag, va? Jag tycker vi måste lyssna lite bättre. Och inte avfärda någons tvivel eller tecken på otro som något ont eller dåligt. Att de är lata. Förstår ni vad jag tänker där? Alltså bara för att någon inte kanske vill... någon har tvivel kanske i kyrkan eller så. Att de, det är inte så att de är dåliga eller de är lata och inte vill göra rätt. Ja, den tanken är livsfarlig tror jag. Utan vi måste möta varandra i det rum liksom där vi är. Förstår ni? Uppmuntra till frågor. Uppmuntra att de söker efter svar. Det känner jag är jätteviktigt. Jag pratar mycket om det här med mina barn. Och jag undervisar också mycket ungdomar i kyrkan. Hjälpa dem att förstå att ju mer du söker desto mer svar får du. Att lära dem att bättre. Och det här är en av våra trosgrundpelare. Att lära dem att bättre söka efter, eller bättre, att lära dem att ja, helt enkelt söka efter personlig vägledning och det vi kallar för uppenbarelse. Vi tror på en Gud som är verklig, som uppenbarar sin vilja till människan, men att han är personligt engagerad i varje människas liv. Och vi vill inte, det är inte en del av min religion att medlemmar i kyrkan ska följa blint. Det är inte alls det vi vill, tvärtom. Vi uppmuntrar alla att erhålla ett så kallat eget vittnesbörd så att de kan handla av egen kraft från det som de vet är rätt och sant. Jag tror vi är alldeles för dåliga på att visa det här för de unga hur viktigt det här är. En sista punkt, det finns säkert massa saker. Har du saker du vill säga så skriv gärna i kommentarsfältet här nere någonstans. En liten praktisk sak som jag har tänkt på. Och jag kanske anar, jag är inte helt säker, men jag gissar på att den här unga kvinnan i SVT-programmet här har känt så här. Att det har känt sig lite obekväm som ung att sitta i en så kallad intervju med en vuxen ledare. Alltså en ledare som ställer frågor om ja, ens andliga ställning med Gud och sådär. Jag har själv varit så kallad biskop, kallar vi det för. Det är som en pastor eller en präst i en församling. Och när man är en biskop så per definition, för oss i alla fall, så betyder det att man är en herde för medlemmarna i församlingen. Och jag kan inte beskriva med ord, det är någonting man måste kanske uppleva, men det är en enorm kärlek som man upplever till dessa medlemmar och i synnerhet till ungdomarna. Alltså, det finns ingenting som man inte vill göra för dem. Ja, ibland satt man i samtal med dem. Jag måste bara ge min bild på det här. Jag måste, och här igen så kanske jag låter som att försvara mig själv och kyrkan. Men jag och de flesta biskopar som jag känner, vi håller inte samtal på det sättet som att vi gräver i någon ung människas privatliv. Självklart så uppmuntrar vi dem att hålla sig moraliskt rena och ha en kärlek till Gud och alla medmänniskor. Man är ändå kallad som en andlig ledare för dem. Men de frågor man ställer, det är ofta väldigt generella. Och det jag försökte göra i alla fall, det var att försöka lyssna mer när jag pratar. Man är inte där för att peka finger mot någon. Man är där för att stötta, för att lyssna, för att hjälpa. Det är att vara en herde. Och jag tror att vi kan bli bättre på det, även i vår kyrka. Jag hoppas det i alla fall. Så, då har jag avslutat den första delen av mina tankar idag. Jag har, och för att sammanfatta, jag tycker det här programmet är viktigt. Jag tycker det är hemskt det som händer många unga människor. Eller många, jag tror inte de är jättemånga, men det spelar ingen roll hur många de är, om jag ska vara ärlig. Händer det en person så är det en för mycket. Det får aldrig hända i en kyrka eller religion. Så jag tycker det är viktigt att det kommer fram. Nu då till del nummer 2, jag vill ge en liten annan sida. Det har funnits en del personer som har varit kritisk mot den här serien som SVT har lagt ut. Därför att att man bara vill belysa liksom en sida då. Och där har många deltagare i programmet kommit ut och sagt att ja, men det här är vår berättelse och vi vill att ni lyssnar till den, det är viktigt för oss. Och som jag sagt innan, jag håller helt med om det. Jag tycker det är jätteviktigt. Samtidigt så måste jag säga, och jag måste ifrågasätta svensk medias motiv här lite grann. Och jag vill bara ställa den enkla frågan till Sveriges Television och andra mediebolag som kanske, jag vet inte, jag inbillar mig inte att de sitter och lyssnar på det här, men om någon skulle höra det här så vill jag bara ställa frågan: när kommer filmen om de unga som vuxit upp i eller sökt sig till religion som har funnit större mening och lycka i sitt liv? Jag har en newsflash till allihopa. Jag tror aldrig den kommer. Varför säger jag det? Jo, därför att jag ser en väldigt tydlig agenda med det som man gör här. Det här är inte första gången som religioner har lyfts fram på det här sättet. Och nästan aldrig så ser man en annan sida. Varför inte då? Ja, av den enkla anledningen, för det säljer inte. Det blir någon form av märklig underhållning. Alltså, hur ska jag uttrycka det här? Det är nästan som att vi, jag pratar om tv-tittarna då, vi äcklas mycket mer av religionernas så kallade mörka sida än vi gläds åt religionens ljusa, återlösande kraft och sida. För vem vill se det? Så det är det här som är problemet här. Jag tycker att man saknar, alltså de som gör dessa form av program, samtidigt som det är nödvändigt, när man väljer att inte lyfta fram den andra sidan, så blir det som att man saknar någon slags journalistisk integritet. Man döljer det ena perspektivet, man lyfter fram det andra. Man ignorerar det positiva, men man frossar i det negativa. Och jag använder frossa, det här ordet, medvetet, för att vad du gör när man gör, alltså när man gör en sån här serie, då exploaterar du ju människors, och unga människors i det här fallet, deras olycka för att sälja en produkt. Och det är det här som jag tycker är så allvarligt. Det hade inte varit allvarligt om man också vid någon tidpunkt också vågade, och jag säger vågade, för jag tror inte man vågar riktigt, för det är inte PK att göra det. Jag ska försöka att sammanfatta här lite grann. Jag har lite siffror åt er. Det är viktigt att prata om känslor, men det är också viktigt att prata om siffror. Hur ser det verkligen ut? Och hur upplever folk det här med religion och icke-religion? Och framförallt det här med unga människor och religion. Och det finns en del studier, det här är stora studier. Nya studier som har kommit ut. Bland annat så finns det en som heter Barna-studien. Som visar att unga kristna är mycket mindre benägna än deras icke-kyrkliga kamrater att uppleva ångest och depression. Det står här, jag ska läsa några punkter här. Studien fann att de som besökte en plats för gudstjänst varje vecka var mindre benägna att säga att de upplevde ångest. Det var 22% av dem som sa att de upplevde ångest. Jämfört med de som inte besökte kyrkan regelbundet, där har vi 33% som upplever ångest. Unga människor utan tro var mer benägna att säga att de ofta kände sig ledsna eller deprimerade, 28%, än praktiserande kristna som bara var 18%. Och de var också mer benägna att rapportera att de kände sig ensamma och isolerade från andra, 31% jämfört mot 16%. Det är en ganska stor skillnad. De som var utan tro, jämfört med de som hade en aktiv tro, kände sig, citat, mer osäkra på framtiden. Och där har vi en siffra på 51% gentemot 27%. Ja, jag ska skippa ner, det finns massa saker till här, men jag skippar till en annan studie från Harvard School of Public Health. Där fann forskarna att personer som deltog i religiös gudstjänst varje vecka eller utövade daglig bön eller meditation till exempel i sin ungdom rapporterade en större tillfredsställelse och positivitet i livet i 20-årsåldern. Och var mycket mindre benägna att senare i livet ha depressiva symptom, att röka, att använda illegala droger och andra svårigheter i livet. Det är en lång lista här, men jag ska inte ta allting. Men sammanfattningsvis så skrev de så här, att många barn är uppfostrade religiöst och vår studie visar att detta kraftfullt kan påverka deras hälsobeteenden, mentala hälsa och övergripande lycka och välbefinnande. Det här är inte en religiös studie kan jag säga, det är alltså Harvard. Det finns en annan jättestor undersökning från Gallup. Och Gallup är det en av de största, kanske den största polling-företaget som finns i USA. Och det här skedde helt nyligen. Och de säger så här, enligt Gallup-polling är religiösa människor lyckligare än icke-religiösa. Och den lyckligaste av alla religiösa grupper i USA är, lyssna här, de sista dagars heliga, alltså mormoner. Och judendomen, står det. Intressant. Gallup-undersökningen visar vidare att av de 189 storstadsområdena över hela landet så vinner Provo. Provo är en stad som finns i Utah. Många av er vet att det finns många medlemmar i Utah, och speciellt i den här delen. Provo, det är kanske, jag vet inte, 80% någonting sånt, aktiva medlemmar i kyrkan. Gallup-undersökningen säger vidare att den här staden Provo har varit konsekvent en av de fyra bästa i Gallups årliga omröstning de senaste åren. Och av Forbes magazine så rankas den här staden också som en av de bästa ställena att bilda familj. US News och World Report utsåg nyligen staden till en av de 10 bästa städerna för kreativa jobb. Och National Geographics utnämnde staden till en av de 6 bästa kulturella platserna för fritidsliv. Så, varför lyfter jag fram allt det här? Jag kan riktigt höra hur vissa av er säger, och kanske framförallt om det är någon som lyssnar som är för detta medlem i kyrkan som bara tycker, men Louis, du vill bara ge den positiva sidan. Nej, inte riktigt, men däremot så vill jag ge en motpol. Jag vill bara berätta att det finns faktiskt en annan sida. Och jag vill inte predika, jag försöker inte här att omvända någon. Jag tror att ni förstår det, jag lever inte med den illusionen. Men däremot så vill jag uppmuntra alla att vara försiktiga med den bild som man matas med i media. Den här stereotypiska bilden av religion. Jag känner ärligt att vi har självklart våra utmaningar och ingen är fullkomlig. Men ja, det finns faktiskt en riktigt fin sida också. Som på riktigt hjälper människor till ett bättre liv. Jag menar, ärligt talat, varför skulle jag tillhöra en kyrka om inte jag kände att så var fallet? Varför skulle jag göra det för? När allt är sagt och gjort så hoppas jag ändå att ni har fått en bild av mig som en person som försöker ändå vara transparent. Jag känner verkligen starkt att den här statistiken, de här siffrorna, att den ljuger inte. Religionen är en enorm, vad ska jag säga, en välsignelse för många, många människor i deras liv. Att finna en mening. Jag pratade med en kille på gymmet häromdagen som hade varit i kontakt med några fångar på fängelset. Och det finns stora ansträngningar just nu, inte så mycket i Sverige, men det finns framförallt i USA, där man för in religionsstudier för många fångar. Ja, framförallt de som vill ha det. Man erbjuder det helt enkelt. Alltså det är en medveten push för att erbjuda fångar studier av en mängd olika skäl. Därför att forskning, om vi ska tala om det igen, visar väldigt tydligt på att när fångar tar till sig religion så får de en riktning och en mening i sitt liv som de inte hade förut. De får en förbättrad självuppfattning. De främjar personlig beteendeförändring. Och jag läser nu från ett studieresultat här. De får förbättrad relation med andra interner och i större grad blir fri från brott efter fängelsevistelsen. Så visst, man kan kritisera religionen, man kan säga att det är skadligt och att vi behöver hålla religion borta från våra barn. Men ja, förstår ni vad jag säger? Det är inte så enkelt, och det är inte en ärlig och det är inte en rättvis bild heller om hur det är. Jag har lyft fram där saker kan gå snett, och jag har varit helt transparent. Jag har sagt att det här är när ungdomar far illa på det här sättet som vi ser i tv-serien, så är det helt fel. Det har jag verkligen sagt. Men det finns också en annan sida som man måste vara medveten om. Så jag säger så här, undersök själv. Ta reda på fakta. Precis som vi uppmuntrar våra barn och ungdomar att vara kritiskt tänkande även i kyrkorna, så uppmuntrar jag även ni som kanske är utanför religiös sammanhang att också vara kritiskt tänkande. Det är inte oftast religionen i sig som är det skadliga, utan det är hur människor i all sin ofullkomlighet praktiserar sin religion. Och det kanske också finns kulturella betingelser som gör att medlemmar av en viss livsåskådning beter sig illa. Men jag skulle ljuga om jag inte sa att religionen har varit ett enormt stöd för mig i mitt liv. Och jag vet att det kan vara det för andra människor också. Jag vill avsluta med vad min son Isak sa. Han är inte jätteaktiv i kyrkan just nu, han kommer ibland. Och han lever kanske med olika val som jag kanske inte själv hade velat göra. Men jag älskar honom otroligt mycket, precis som jag gör alla mina barn. Och han sa så här, vi pratade ganska nyligen om kyrkan faktiskt. Och han bara kom till mig en dag och sa att, eller han kom till oss, pappa, mamma, jag vill att ni ska veta att jag är oerhört tacksam för den uppfostran jag fick i kyrkan. Och som sagt, även om inte han är aktiv just nu, så han sa det att det är precis så som jag vill att mina barn ska uppfostras. Och jag tänkte på det som han sa, och jag känner för det första tacksamhet att han sa det. Vi har inte varit bättre föräldrar än någon annan, tror jag, men jag är ändå glad att han liksom fattade ändå vad vi försökte att göra. Att vi försökte ge han värderingar som kärlek, ansvar, ärlighet, att man har en positiv påverkan i sin familj och i samhället. Att man lever inte för sig själv, man lever ett liv i kärlek gentemot andra människor. Jag är så glad att han fattar liksom det, och att det är det som han vill ge sina barn. Ja, så vad blir slutet på allt det här? Jag vet inte. Jag vet inte vad som kommer att hända i framtiden för min familj. Jag vet en sak dock. Att jag kommer alltid älska mina barn. Vad som än händer och vilka val någon än gör i min närhet, så är jag där för dem. Jag vill att de ska veta det. Och det är kärnan av det jag kallar för Jesu Kristi evangelium. Att vi är där för varandra. Kärleken är ovillkorlig. Den säger inte att jag kommer att älska dig, jag kommer att göra det här för dig om du är på ett visst sätt mot mig, eller snäll mot mig, eller älskar mig. Det är kärnan i religionen. Ja, jag tror jag ska sluta där. Jag har brett på länge här, förlåt. Det var inte alls meningen. Jag skulle ta 10 minuter till det här bara. Men ibland blir det så att man bara vill prata av sig. Jag hoppas ni får en fin dag. Jag hoppas att inte av det som händer i världen tynger er för mycket. Jag är i grund och botten en optimistisk människa. Men jag måste erkänna, jag har också drabbats av lite missmod här nu. Det känns tungt. Men just i de här stunderna så behöver vi en tröst från ovan, känner jag. En kraft från någon plats som inte är liksom från oss själva på något sätt. Om ni förstår hur jag menar. Det är en av religionens, det är en av andlighetens syften, att kunna stärka oss i svåra stunder som vi har nu. Så jag önskar en jättefin dag. Ta hand om varandra och så hörs vi snart igen. Hej då.